Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du fører os sammen under den samme Herre og Frelser Jesus Kristus, og fordi vi må være sammen disse dage også med Thomas og Naomi Okedal. Velsign foredraget for os og giv os din ånd og dit nærvær. Styrk os i troen på, at du er virkelig vores Herre, nu og evigt. Amen. Ja, Thomas er blevet introduceret lidt før jer. Thomas er professor i Nytestamentet i Aberdeen og er fra august lærer på Norsk Lærerakademi, som også er en præsteuddannelse i Bergen. Og Thomas er tilknyttet missionsprovinsen i Sverige som præstekandidat, og vi har truffet hinanden på Europæisk Luthersk Konference i London, Sven-Erik Hård og jeg, og vi har der hørt det foredrag, som vi vil høre uddraget fra i eftermiddag. Thomas, velkommen, og vi glæder os til at lytte. Og frågan er, om vi skal have oversætning. Søren Peter siger, at det er ikke alls nødvendigt. Men det er ikke mig, der skal afgøre det. Heller ikke Søren, men hvis alle siger, at det går fint, så gør vi det uden oversætning. Kan vi lave en test?
Ja. Jag kan försöka på skånska.
Skånsk. Tack så mycket och tack för inbjudan. Det var väldigt generöst. Jag frågade om jag kunde få komma lite grann och vara i församlingen lite, och så var det här som du föreslog, ett sommarläger, väldigt trevligt. Jag ska börja med några glimtar. Jag tänkte försöka prata om kristendomen som fairy tale, eller äventyr, eller fake news, om det är falskt bara, eller om det är på riktigt. Så jag har några saker som handlar om det objektiva, historien, det vi faktiskt tror på, det vi tror på, det objektiva. Och sen har man ju en ett subjektivt perspektiv när man tror. Jag tror på någonting, passionerat så tror jag på någonting. Så det finns en subjektiv sida till tro. Fungerar det? Förstår ni?
Det är ärligt, och hvis det är stycken som säger det går ständigt.
Ska vi ha lite översättning också?
Ja, nu snakker vi kun om det svenske. Om
det kan man jo ikke. Altså, hvis det er klart, det
er vil jeg, om jag pratar på engelska, är det bättre? Jag kan.
Ja.
Är engelska bättre eller svenska? Svenska är bra. Ja.
Markus, han arbejder på det.
Nej. Jag behöver ingen mikrofon kanske, utan vi kan göra så. Är det bra?
Ja.
Det är bättre, så får Leif. Nej, jag kan prata högt så att det. Ganska långsamt och tydligt, ja. Men vi försöker, och så Leif, så går du in. Ska vi ha lite.
Alltså, hvis det kommer en hånd upp, så avstår det grejt en följande paragraf. Okay. Eller den där, lige har været.
Men vi kör på lite så.
Ja. Jag lägger märke till det, och så går jag in och supplerar med en översättning.
Ja. Ja. Ska vi inte översätta hela tiden, utan lite grann?
Hvem vil gerne have oversætning hele tiden? Er det kun mig? Du går på.
Ja. Så jag tänkte ge några glimtar, några bilder, på dels ganska mycket på det som är objektivt i kristen tro, historien, hur det hela började, och det är som att det är uppståndelsen är något verkligt. Och lite apologetiskt, att det är någonting man faktiskt kan påvisa, det och det och det måste ha hänt. För de första kristna hade de här intrycken. Och man kan inte förklara kristendomen om det inte är för det historiska. Så det historiska är väldigt viktigt. Den historiska Jesus, uppståndelsen, den första tillbedjan av Jesus, att de första kristna bad till Jesus väldigt tidigt, att man var öppen för det övernaturliga, underverk, mirakler, och sen kanske lite också om kopplingen mellan Jesus före påsken och hur de första kristna trodde på den uppståndne Jesus Kristus efter uppståndelsen. Så men man måste koppla ihop den historiska Jesus och tron på Jesus Kristus efter uppståndelsen. Och kritisk forskning, de gör ofta en skiljelinje mellan den historiska Jesus och den uppståndne Herren. De säger till och med att den tidiga kyrkan hittade på dogmatiken och kristologin kring den uppståndne Herren. Och då blir det viktigt att koppla ihop det Jesus förkunnade med det som kom senare. Vill du kommentera?
Der går en i bibelkritikken går der en skillelinje mellem den historiske Jesus og så den Jesus man tror på, den Kristus man tror på efter opstandelsen. Men det er den samme. Vi tror på det er ham der virkelig har været.
Jag tänker också säga någonting om kritiska röster, kritisk teologi och även röster från naturvetenskaperna idag som är väldigt kritiska. Så lite grann om naturvetenskapliga perspektiv, även om jag är väldigt begränsade. Här finns andra som är mycket duktigare på naturvetenskap. Sen lite grann, bara lite grann på slutet hoppas jag, bara ett par citat kanske om vikten av uppenbarelsen, uppenbarelsen. Och tron, den personliga tron och mitt subjektiva förhållningssätt till det objektiva. Lite grann om det.
Okay.
Till att börja med vill jag bara ge ett par glimtar av att det är verkligt. Kristen tro är verklig. Och jag tror att man inte behöver gå till historien för att påvisa att kristendomen är verklig. Jag tänker mig att man kan, det räcker att gå till det här rummet så jag kan intervjua er lite grann om, och se på oss här. Vi behöver inte alltid gå till historien för att påvisa ett fenomen. För att påvisa riktigheten i vetenskapssamhället. Det räcker ju att besöka några vetenskapsmän som tillverkar raketer eller flygplan. Så går du och tittar runt i deras fabrik och ja, det verkar ju fungera. Så man behöver ju inte alltid studera historien för att se att någonting är verkligt och riktigt. Så jag tror det skulle räcka att vi tittar lite grann på om det är någon väldigt helig man eller kvinna ibland oss. Så ser man, ja men det här fungerar ju, det här ser ju riktigt ut. Det här är människor som följer Jesus. Och även om det är någon mer ohelig ibland oss, ja vi kan titta på mig. Så kanske man kan se att här är en människa som är i stort behov av Jesus, stort behov av Gud. Och jag lyssnar ibland på säkert en sångerska som man inte ska lyssna på, men jag lyssnar på henne ändå. Hon heter Amy Grant. Det kanske är någon av er som känner till Amy Grant. Hon sjunger på ett ställe i en sång, sjunger hon, där hon föreställer sig hur det är i himlen. Imagine tror jag låten heter. Så sjunger hon Surrounded by forgiveness. Och då tänker jag att i mitt eget kristenliv är det kanske någon annan som tänker så också, att om jag inte vore surrounded, omsluten av förlåtelsen. Det är så hon tänker sig himlen. Det är en av aspekterna i himlen, att man är omsluten av förlåtelse. Fast då är ju det här jordelivet över och det är bara i himlen. Och vi fortsätter gemenskapen där. Kanske inte med kyrkkaffe. Det vet jag inte, men det är förmodligen inte kyrkaffe. Men det är väldigt trevligt med kyrkaffe, tycker vi i Sverige i alla fall. Så det är bara en glimt från förlåtelseaspekten som är väldigt viktig. Och också tror jag att man kan titta på nuet väldigt mycket. Och jag ska hoppa härifrån till bara säga två ord om
providence, Guds ledning eller
Guds ledelse eller Guds försyn.
Ja, jag tror att varje kristen tänker sig att allting samverkar till det bästa för den som älskar Gud, så skriver ju Paulus. Och då kan man titta, fungerar det så i människors liv att allt samverkar till det bästa? Ja, vi får tro det, fast det är svårt att tro ofta. Det är väldigt svårt att tro ofta. Men Paulus säger att så är det. Och ibland, det kanske är därför vi är kristna, att vi har dragits in i den kristna gemenskapen av någonting som har hänt. En gång hade jag en lite märklig upplevelse, och man kan ju alltid förstå saker man är med om på olika sätt, men jag tänker mig att Gud ledde mig. Jag sökte nämligen efter Gud i min ungdom, och min fråga när jag åkte ut och tågluffade Interrail i Europa.
När han tog på Interrail i Europa.
Så då letade jag efter det ställe som heter Labri, som Francis Schaeffer hade grundat.
Det var ett ställe i Schweiz var han ledde efter ett institut.
Ja, men jag hade ingen adress dit. Jag hade bara hört en präst i Sverige, Sven Svedulf, en studentpräst, en gång nämna Labri. Han hade varit där, men han ville inte riktigt rekommendera. Det hade jag också förstått, men... Så jag åkte till turistbyråer i Schweiz och frågade var Labri låg, för det skulle finnas i Schweiz. Men det var ingen som visste, så jag höll på att leta runt en hel dag där i Basel och på andra ställen. Ingen visste, så satt jag ner och läste en bok. Jag läste två sidor i den boken ända tills idag, och det var C.S. Lewis bok The Problem of Pain. Jag borde nog läsa hela den boken, Lidandets problem. Och så när jag sitter där på vandrarhemmet i Basel och läser, så kommer det fram en person från Holland, och så säger han, hej, den boken har jag också läst. Och sen visade det sig att han hade varit på Labri, och han bodde granne med Labri i Nederländerna, och han kunde ju tala om för mig var det låg då. Det kunde ju vara slumpen, men jag tänker mig att ibland leder Gud så på olika sätt. Sen jag vill fortsätta lite grann på den här tråden med nuet, olika upplevelser vi kan ha. Och det kan vara alldagliga upplevelser. Men jag tänker mig att vi kan upptäcka vad kristendomen är bara genom att titta på oss själva. Umgås här tillsammans. Vi bara ser det ju när man börjar prata med folk och ser vad de har varit med om och vad de står för. En ordentlig kristen tro. Vi är sanningssökare. Vi är syndare som lever av nåd. Allt det där kan man upptäcka. Vi vill leva efter Guds standard. Det är inte lätt om vi får... tror att vi får hjälp av den heliga ande, men vi är fortfarande syndare. Men allt det här kan man se om man går in i en församling. Så att om man studerar nuet så kan man komma fram till att kristendomen är verklig. Det räcker att vara i nuet. Psykologin inom psykoanalysen, så har jag fått lära mig att vi är produkterna av vår historia. Så jag är produkten av min egen barndom. Och man har ju lite förenklat synsätt där. Så jag lärde mig en gång av en terapilärare följande. Han sa, Mats Mogren heter han i Göteborg, vi är ingenting annat än nu-representationerna av vårt förflutna. Så vi är vårt förflutna fast i nuet. Vi representerar vår egen historia i nuet. Så jag lever ut allt det som jag hade med mig i min barndom, mina problem och allting. Det lever jag ut här och nu. Så om ni tittar på mig nu, och om ni jobbar med mig terapeutiskt, så kommer ni se att Thomas han har de där problemen, han är si och så. Hans personlighet är på det där, så han gör så här med sina händer, och han har de här problemen. Och de problemen kan ni sen förstå, de har jag haft hela tiden, ända sedan jag var en liten bebis. För man kan förstå sig själv utifrån det man en gång var. Och därför håller ju psykoterapi ofta med att rota i det förflutna. Kanske du vill säga...
Man kan forstå sig selv som et produkt af ens egen fortid, og det kan læses ud af, hvordan man gør, hvordan man var helt fra man var helt lille. Det er en måde at forstå sig selv på.
Så historien kan være vigtig, men man kan komme åt kristendommens sanning og verkligheten i den kristne tro genom at træffe en enda kristen människa. En gång så gick jag i samma klass som en kristen människa. Och det var inte många kristna i den klassen. Det var en naturvetarklass på universitetet. Och den här personen hade en väldig karisma. utan att missionera säkert, hade bara en väldig karisma. Människor såg att den här personen var kristen, och efter 2 år, eller 1,5 år till och med, så var 1/3 av den här klassen, det var 51 personer i klassen, 1/3 hade blivit kristen på grund av den här personen. Bara en kristen karisma, människor som var kristen, och det satte avtryck på andra. Så det som finns i nuet, om det är verkligt, och den kristna tron är verklig i så väldigt hög grad att människor blir kristna och attraherade av kristen tro. Men nu tänkte jag prata mest om historia, men jag ville bara säga att jag tror att man kan se i nuet på den sanning vi söker. Man behöver inte nervöst söka sig tillbaka. Och hände det här verkligen? Har uppståndelsen hänt? Och är det verkligt? Och allt det här. Man kan också se det i nuet en del av det. Fast vi vet att vi ska hålla oss till Bibeln, va? Bibelns ord är allt som grundar allt. Men det jag pratar om nu, som har med nuet att göra, har ju faktiskt med Bibeln att göra. Hur Bibeln formar oss som församling, andra kristna, och hur saker händer i våra liv, inträffar i våra liv, som är grundat på Guds ord.
Så vi behöver inte att vara historiker och forska en hel massa för att veta om det är sant. Thomas, han säger, man kan också utifrån nu, utifrån mötet med en kristen, bara möte tron och veta att det är sant. Och exempel var en som var med i en klass där det var 51 elever, och han var mycket karismatisk kristen, alltså mycket utstråling. Och efter 2 års tid i den klass, där var det en tredjedel av eleverna som var blivit kristne genom ham, att de troede genom ham. Så vi behöver inte det här historiska för att tro på Jesus, och det gör det ju, det gör det avslappnande. Så vi glädjer oss alligevel till att höra det.
Det gör det väldigt avslappnat, skulle jag säga, och det är inte fake.
Ja, lite långsamt.
Jag försöker att prata lite.
Därför är det ett apparat som inte fungerar så snabbt.
Ja. Då ska jag säga något väldigt. Då ska jag säga något väldigt viktigt nu, och ska ta det väldigt långsamt. How to spot fake news. Och då går jag på den här fråga experterna. Och så tänkte jag för några veckor sedan när jag var i London, och då tänkte jag, där har vi en som jag kan prata med. Och då, det här är någon som har någonting som jag, och så pratar jag med Leif. Så att fråga de som man tror, här är en människa som har någonting som jag vill ha ett utbyte med, dialog. Det kan också vara andra experter. Så jag tog den här How to spot fake news, en väldigt fin framställning här, vad det handlar om, kanske lite grann. Man kollar källor och författare.
Men hon har sökt killar och författare.
Och man kanske kollar och kontrollerar datum. Och om det är ett skämt. Den tidiga kristendomen är inget skämt. De dog för sin tro som martyrer. Jag har några exempel på det. Så det är inget skämt.
Det var inte för show. De dör för troens skull.
Och så har jag supporting sources. Och så har jag fördomar och förförståelse har jag naturligtvis. Jag har en typ av kristen förförståelse. Och det är inget dåligt. Alla har sina förförståelser.
Det är fördomar, kristna fördomar. Och det kan också vara goda fördomar.
Det är ett problem dock. Jag tog den här från Wikipedia. Så det kan ju vara lite problematiskt, för man ska ju aldrig ta någonting från Wikipedia och använda. Men ibland kan man ju tycka, men det här var bra, så jag tyckte det var bra. Jag tog det från Wikipedia.
Slow a little.
Ja, den är från Wikipedia. Jag ber om ursäkt, men jag tror att den kan hjälpa oss lite. Ja, jag ska fortsätta och läsa lite grann. Från bara en inledning som jag har, och sen har jag några mer powerpoints. Är kristendomen en falsk religion? Delvis falsk, eller kanske bara en påhittad story? Fake news. I det här föredraget ska jag ta upp en särskild utmaning som många står inför idag. Kanske mer än någonsin tidigare i historien, då vi befinner oss i ett samhälle, society, som allt mer kännetecknas av fake news.
Ett samhälle, ett society, där vi inte längre utan vidare kan lita på varandra eller veta vem vi kan lita på. Vi vet inte längre vem vi kan lita på, kanske. Om det i själva verket överhuvudtaget går att lita på någon alls. Och då är det på danska, är det?
Stole på någon som helst.
Ja. Kan jag ens stole på eller lita på min läkare, min kollega, min församlingspräst, min församling, mina vänner eller politiker? Kan jag lita på dem? Grundskollärare, vetenskapsmän, journalister, presidenter, historiker, kyrkotraditioner eller teologer? Jag är själv teolog och jag skulle säga, lita inte på teologerna. Har vi någon politiker? Jag skulle säga att vi kan inte lita riktigt på politikerna. Och så vidare. Så vi har ett problem med trust i hela samhället.
Det är ett problem i samhället med tillit.
Som unga teologistudenter i Göteborg, när jag började studera teologi i Sverige på 1990-talet, så hade vi hade förmånen att möta och lyssna på biskop Bo Giertz när han var pensionär. Det var några år då han regelbundet predikade i staden Göteborg.
Biskop Bo Giertz, han som pensionist, där predikade han och undervisade i Göteborg. Och studenterna lyttade.
Och som jag kommer ihåg så brukade Bo Giertz betona vissa saker i sina föredrag och predikningar som knyter an till vårt ämne. Är det fake eller är det verkligt?
Är det snyggt eller är det verkligt? Det var det han knyttade till.
Och tre saker nämnde Bo Giertz som jag tyckte var intressant i det här sammanhanget. För det första brukade Bo Giertz betona att han personligen hade mött och lärt känna den uppståndne Jesus Kristus. Han hade haft ett personligt möte med Jesus Kristus, och det betonade han ofta. Och det vill säga, han accentuerade ofta sitt eget personliga vittnesbörd. Det är subjektivt då, kan man säga. När han själv gav skäl och argumenterade för den kristna tron, så tog han sig själv och sitt möte med Jesus som exempel. Så det var den första punkten här. Bo Giertz, han berättade till exempel om hur han som ung medicinstuderande, han var läkarstuderande först, Bo Giertz, innan han blev teolog. Det var på 1920-talet i Uppsala. Hur Bo Giertz hade fått sina ögon öppnade, som aposteln Paulus fick. Och det hände under en föreläsning av den kristne lekmannen och evangelisten Nathanael Beskow. Så Bo Giertz var där och lyssnade på Nathanael Beskow. Och under den föreläsningen, helt plötsligt, så fick han en helt ny världsbild, en helt ny livsåskådning. Han blev kristen under den föreläsningen. Helt plötsligt förstod han hur saker hänger samman. Det måste finnas en skapare som har skapat naturen, människan, allt som finns. Och det finns en mening med våra liv och så vidare.
Det var under en föreläsning i lägestudiet att han blev klar över att det finns en skapare. Och hans ögon öppnades och han fick tron.
Den andra punkten från Bo Giertz erfarenheter här. Utöver sitt eget personliga vittnesbörd, så betonade biskop Giertz nästan alltid de första kristna och deras ögonvittnesskildringar. De hade sett med egna ögon.
De hade sett med egna ögon de första kristna. Det var det andra han betonade, de första kristnas vittnesbörd.
Och för honom var det viktigt att koppla ihop det tidiga muntliga vittnesbördet med det skrivna ordet. Så att det evangeliet som var muntligt förkunnat ville Bo Giertz koppla ihop med den skrivna traditionen.
Det muntliga förkunnade ord tätt knyttet samman med det skrivna ord, apostlarnas ord.
Och på den punkten var Bo Giertz väldigt lik en väldigt tidig kyrkofader, Irenaeus av Lyon, som levde ungefär 125-200. Och så här skriver Irenaeus av Lyon, kanske du kan översätta det direkt.
Och där liknade han en kyrkofader, Irenaeus av Lyon, Och han säger, vi har nämligen kommit till kunskap om hvordan vi frelses. Kun genom dem som bragte evangeliet till oss. Och det som de först förkyndte och sen förmedlade. Genom Guds vilja till oss i skrifterna, så att det skulle vara orsaken, grunden och perlen för vår tro.
Vi kan säga att det här är en...
orsaken och söjlen för vår tro.
Vi kan säga att det är en skriftprincip som formuleras väldigt tidigt. Och Irenaeus har en sån skriftprincip. Clemens av Alexandria under ungefär vid samma tid har en ännu starkare skriftprincip som han formulerar. Som liknar Luthers eller reformationen. Så det hände runt år 200. Och det kan vara intressant att veta som protestant att det fanns den här synen väldigt tidigt.
Som alltså mycket tidigt var det syn att vår tro den vilar på det skrivna ord från apostlarna Irenaeus och också inte helt Clemens.
Vi kan också notera att Irenaeus var elev till en annan biskop, Polycarpus. Och Polycarpus var elev till evangelisten Johannes enligt en stark fornkyrklig tradition.
Ja, och vi kan också föra till att Irenaeus, han var elev av Polycarp som var elev av aposteln Johannes.
Och Irenaeus säger på ett annat ställe om Polycarpus, om biskop Polycarpus, att han undervisade alltid i enlighet med skrifterna. Det låter som Luther sa det, men det var Irenaeus som sa det om Polycarpus undervisade alltid enligt skrifterna.
Irenaeus sa om sin lärfader Polycarp att han alltid undervisade i överensstämmelse med skrifterna.
Det är härligt att höra vad som protestant och lutheran tycker jag. Tredje punkten i Bo Giertz liv. Förutom Bo Giertz starka betoning på ett levande och äkta vittnesbörd så brukade Giertz också betona en annan sak, nämligen att han själv tidigare hade varit vetenskapsman, medicinare och även ateist. Och det kan man läsa om i en biografi som heter Ateisten som blev biskop.
Och det är det tredje som han understrejade, nämligen det videnskapliga. Och det kan man läsa om i ett skrift som heter Ateisten som blev biskop.
För Bo Giertz och för C.S. Lewis och andra intellektuella kristna var det alltid viktigt med dialogen mellan tro och vetenskap.
Det var viktigt för ham mellan att det var en dialog mellan tron och vetenskapen.
Och i det som följer nu ska jag försöka betona lite grann de här sakerna som Bo Giertz accentuerade, det personliga vittnesbördet lite grann och också de här förståelsen av den tidiga kristna rörelsen som något verkligt, där den tidiga förkunnelsen och de tidiga erfarenheterna var verkliga och sanna och inte fake. Så vi kommer att vara lite grann av apologeter när vi gör det, så som Bo Giertz ofta var det faktiskt. Och vi kommer också ha lite apologetisk diskussion kring vetenskap och tro, lite grann bara.
Så det är både det personliga vittnesbördet som nu jag vill säga något om och därefter det första vittnesbördet genom kyrkan, genom apostlarna, de första kristna och så också det med det vetenskapliga.
Och så ska vi komma ihåg då att det finns en objektiv sida, det är min första del här, det är den längsta delen om vi orkar hålla oss vakna. Och sen på slutet har vi lite grann en subjektiv sida av tro också. Men vi börjar med det objektiva. Och här är några röster från naturvetenskaperna. Elon Musk, Stephen Hawking, Richard Dawkins och David Berlinski. Så fyra röster och de flesta av de här är ateister. Inte han, men de flesta här har en ateistisk naturvetenskaplig tro.
Så låt oss nu ta några exempel på ateistisk naturvetenskaplig hållning eller tro.
Så vi börjar med Elon Musk och han säger följande: A mastermind or God is probably not needed to describe the real world.
Man behöver sannolikt inte någon gud för att beskriva verklighetens världen.
Det är väldigt intressant. Jag har ett YouTube-klipp här där han säger att om man slår Elon Musk och God and faith something like that, så får man upp, det tar 2 minuter att lyssna på, och där har han det här citatet: När han får den här frågan om det kanske finns någon mastermind eller Gud bakom allting, hans stora projekt om att vi ska åka till, bosätta oss på andra planeter och så vidare, så blir han väldigt, han tror egentligen inte på det här svaret som han ger. Man ser på honom att han vill inte ge det här svaret, men han måste ge det här svaret. Det är väldigt intressant att se, tycker jag.
Det är intressant när man ser videon vad han uttalar, det är att han tror sannolikt inte på det själv. Han säger det bara, för det ska han säga, men han, ja.
Nästa person är Stephen Hawking. Gud är en onödig hypotes. Han dog precis, Stephen Hawking, men han har varit väldigt dominerande i Storbritannien och på andra ställen. Och han säger följande, kanske vi kan få en översättning direkt.
För det där finns naturlag som tyngdelagen, ja, kan och kommer universet till att skapa sig själv av ingenting. Det är inte nödvändigt att påkalla eller tillkalla en Gud för att få ljus, för att sätta ljus, kasta ljus över det blå, the blue touch paper, och starta ett univers. Det behöver inte en Gud för att universet begynner, för vi har ju tyngdekraften.
Han appellerar här till naturlagarna, Stephen Hawking. Därför att det finns naturlagar så som tyngdlagen och så vidare. Men jag tänker, och jag är bara en lekman, men vänta nu, är inte de här ganska fantastiska, de här tyngdlagarna? Jag har hört naturvetare säga att det är ett mysterium, tyngdlagen är ett mysterium, och alla de här naturkonstanterna, är det ungefär 20 stycken, de är exakt kalibrerade för att vi ska kunna leva i universum, och vi är på exakt rätt avstånd från solen, och det är exakt rätt avstånd mellan elektronen och atomkärnan. Det finns mycket sånt som är så väl designat, verkar det som. Så man kan ju undra kring det första axiomet här redan, om inte det här är fullt av Guds design till och med, tänker jag. Men jag är bara en lekman, jag kan inte jämföra mig med.
Og han stiller spørgsmålstegn ved det her ved at sige, at man behøver ikke en Gud, for vi har jo naturlovene, men så spørger Thomas, men naturlovene er jo også i sig selv helt fantastiske. Hvor kommer de fra?
Det finns nu en rörelse som heter Intelligent Design, och en del av er kanske är lite intresserade av den. I Storbritannien och i USA så har de tagit fram ett helt gymnasiematerial nu, för de som är lite pedagogiskt intresserade, med en väldigt fin genomgång av alla aspekter av evolutionsundervisning. Och allting är vetenskapligt. Man förutsätter ingen Guds existens eller något sånt. Intelligent design, när den är som bäst, den är rent naturvetenskaplig, men den diskuterar kritiskt olika sätt att se på aspekter av evolutionsteori. Stephen Meyer, tror han heter, en av de huvudförfattaren till det här materialet. Det kan man beställa för 50 kronor, och det kan vara väldigt behjälpligt.
Han berättar om ett material och man beskriver ganska kort det här intelligent design, helt utan att man talar om tro, så beskriver man där hur att världen har kunnat bli till.
Här har vi då nästa namn som är väldigt kritisk till religion. Så nu kommer det en del stygga kommentarer. Some nasty comments now by Richard Dawkins. Om alla bevis i universum, säger han först, skulle peka i riktning mot kreationism, så skulle Richard Dawkins vara den första att erkänna det. Och han skulle ändra uppfattning. Då skulle han bli gudstroende, säger han. Jag är lite frågande. Jag undrar om det är fallet. Men som saker och ting ser ut i nuläget, så talar alla tillgängliga bevis, och de är många, för evolution, säger Dawkins. Vill du säga snabbt?
Ja, Dawkins säger att hvis det var beviser i världen på att det var en skapelse, så vill han också tro på det. Men allt tyder på evolution, utvecklingslära.
Personligen, men det är bara min personlighet, jag startade inte som kristen, jag kommer från en mer sekulär bakgrund, men för mig personligen så är det svårare att tro på
blind slump och evolution än att tro på Kristi uppståndelse eller mirakler och underverk. Men det är bara min personliga... Om allting bara är random, chans, ingen design, ingen tanke, bara kaos. Och så tittar jag ut, så ser man liksom på vad som finns i världen och så tänker bara, det kan jag i alla fall inte tro på. Så det är min hållning. Så jag tänker på psalmförfattaren, psalm 14 där, dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. För mig är det viktigt.
Citatet från psalmen är att dåren säger i hjärtat, det finns ingen Gud. Jag syns det är tåkligt att inte tro på Gud, för när man ser hvordan världen är inrättad, så må Gud finnas.
Och jag tänker mig att Dawkins är, han till skillnad från mig, så är Dawkins uppväxt i ett kristet hem. Så han är, jag tror att han var en av de här, kanske inte born again Christians, men han lämnade det arvet. Och här jag tror att han har, som vi säger och ni kanske säger, att han har tagit anstöt.
Jag tror att Dawkins är en av dem som har tagit anstöt. Han växte upp i ett kristet hem, motsatt mig, och han har så förlatt det. Och nu angriper han det.
Kanske du kan översätta, här skriver han vidare.
Bent, kan du inte översätta?
Det är väl väldigt kritiskt här.
Isaac Asimovs kommentar angående infantile, alltså barnliga drag hos pseudovidenskapen, är också tämligen tillämpbart på religion. Undersök alla delar av pseudovidenskapen och du vill se att det är snusfilligt.
En sån där som barnen har.
Det är en sutt när man prövar att förklara det religiöst. Det är en tommelfinger man sticker i munnen. Det är en kamel. Det är en karamell. Det är en kjole man klamrar sig till.
Just det. Så det är barnsligt och infantilt att vara religiös. Det känner vi igen. Det är Freud har sådana tankar lite grann och så. Och sen blir han, sen blir Dawkins ännu mer, han blir ännu mer kritisk. Här har vi då en person som är väldigt intressant. Det är en sekulär jude som heter David Berlinski. Han hjälper intelligent designrörelsen i USA, att han är mycket duktig naturvetare. Han hjälper intelligent designrörelsen att göra sina argument. Och han har den här uppfattningen om evolutionsteorin. Vi vet inte. We simply don't know. Jag tycker väldigt mycket om den här ärligheten som han har. Och det är väldigt få som vågar argumentera med honom. Richard Dawkins till exempel, han har undvikit att debattera med David Berlinski, som är mycket, mycket duktig naturvetare.
Det är alltså en jöde som är en väldigt duktig naturvetenskapsman. Och han säger, när han laver konklusionen, vi vet simpelthen inte, vi kan inte veta det. Dawkins, han tar inte diskutera med ham
innan. Det kan vara värt, om man är lite intresserad av såna här frågor, och bara lyssna 40 minuter, så får man en sammanfattning av han menar att det mesta av det vi, hela evolutionstänkandet med makroevolution är, han får frågan en gång, hur många procent bogus i ett föredrag, jag tror jag har en länk till det där. Hur stor del av evolutionsteorin menar du är bogus, skojeri? Och han säger bara för några år sedan, svarar 100% säger han. Och det är ju liksom så helt otroligt. Man kan inte, han är en sån naturvetare. Han är både matematiker, han är biokemist, han är idéhistoriker och filosof. Så han menar det som kejsarens nya kläder. Det är någon lurendrejeri som vi har liksom. Men vi kan inte säga så riktigt kanske idag. Men det kan ju vara så att vi är bedragna på fler sätt än vi tror, som uppfostrade i västlandet.
Så han påstår att den här vetenskapsmannen som verkligen är kompetent på alla nivåer, han påstår att det är fake news, evolutionismen. Det är falskt.
Min egen position, jag är skeptiker för egen del, och så att jag kanske borde vara mer konservativ, men jag är lite försiktig. Jag är kreationist, om jag måste välja så är jag kreationist. Och sen har jag lite, man kan diskutera de här frågorna, hur lång tid det tog med saker och ting, men jag tycker det är väldigt mycket värde som finns i den här positionen. Vi vet faktiskt inte utifrån den naturliga. Ursäkta, jag är väldigt ledsen.
Inget problem.
Vad betyder det?
Thomas bekræfter til sidst, at han tror også, at Gud han har skabt alt. Han er åben for, og hvordan tidsperioder har været.
Och här kommer då lite mer kritiskt från David Berlinski. Han menar på att kristendomen är en galen, ondskefull fairy tale, sagberättelse. Och kanske jag tror det kan vara bra att få det här. Det är väldigt negativt alltså. Men...
Så ska jag läsa det här.
Jag har beskrivit försoningen, kristendomens centrala lära, som ondskapsfull, sadomasochistisk och frastødende. Men beretningen om Adam og Eva var naturligvis altid ment symbolsk. Var den ikke symbolsk? Så for at bidrage med sit eget aftryk, så lod Jesus sig tortureres, og han blev henrettet i en stedfortrædende straf for en symbolsk synd, som blev begået af et ikke eksisterende individ, spørgsmålstegn. Som jeg sagde, ren og skær galskab. Og desuden ondskabsfuld og ubehagelig.
Ja, han er jo lidt stygg her, Dawkins. Og andra sidan, det er mange som lyssnar til honom. Og andra sidan, han har ikke forstått mycket av det mänskliga dilemmat. At vi känner, upplever oss som syndare. At vi kommer til korta inför en standard. Det första människor gör, långt tillbaka, tusentals år tillbaka. Det är att de bygger altare till en okänd gud. Så Abraham byggde ett altare åt sin gud. Alla andra religioner, de vänder sig också mot gudomen, och det gör de flesta. Det finns mycket sån här försoningssaker då, och som han inte förstår sig på alls. Hur ska man förklara all den här, är det galenskap alltihop? Och sen finns det väldigt många intellektuella, om vi nu ska, som Dawkins säkert skulle vilja diskutera, men han menar de är också dumma och de är ondskefulla. Det kristna kärleksbudskapet, är det ondskefullt? Jag tycker det är väldigt mycket som är konstigt med en sån här syn. Och det finns väldigt mycket annat man kan säga om det. Jag skulle säga att det är en infantil retorisk framställning som är väldigt, väldigt orättvisande.
Det här angrepp på kristendom, det är ett barnligt, ogenomtänkt angrepp. Och det visar att han inte har förståelse för menneskets nød og menneskets egen personlige situation med synd og skyld og skam. Det er ikke bare noget, som vi tilskriver nogen engang. Vi oplever det jo selv.
Og sen om vi tager, han slår mot gammaltestamentlig tro her. Det er bare myter og legender, og man kan ikke bygge någonting på det. Adam og Eva, de har jo ikke funnits. Så, det er bare det at, er det her bare dumheter? Er det bare obildadhet? Man kan ju tänka på judarna då i historien. De tar hem nästan, är det en fjärdedel av alla Nobelpris som judarna tar hem. Och man tänker på den kristna kulturen, vad den har gjort för världskulturen, så kan man väl säga att det är kristendomen med dess galenskaper då, dess etik och dess syn på människor och medmänsklighet då. Att man ska ta hand om varandra, bygga sjukhus och försvara länder, och att det ska vara rättvisa, ordning, juridik. Vi kan söka efter sanning och Guds design i tillvaron. Isaac Newton kunde göra det. Och jag tycker att det finns ju mycket här som Dawkins lämnar obesvarat.
Det är mig som Dawkins fullständigt inte besvarar. Till kristendomen är allt det fantastiska vi har varit med att skapa. Skulle den vara ganska? Och bland Nobelpristagare, där är de flesta det jöder, och de kommer upp från en religiös baggrund. Skulle det også være galskab, og så bliver de anerkendt i den grad.
En högre andel religiösa människor hittar man bland fysiker för några år sedan i Storbritannien. Så av naturvetare så är det ofta en högre procentandel som är religiöst orienterade eller kristna. Det kan man ju också notera.
Vi kan også notera oss att en stor procentdel av naturvetenskapsfolk i England, de var också troende.
Så då tänkte jag säga lite grann om att man öppnar upp för underverk och mirakler, och att man inte bara måste vara naturvetenskapligt orienterad. Det finns andra sätt att se på saker och ting. Så då ska jag försöka säga någonting om det. Vi har då en kritiker, eller en filosof, för ett par hundra år sedan, David Hume, och han säger att ens tro bör vara proportionerlig i relation till regelbundenheten av ens erfarenhet. Så om man inte har mycket erfarenhet av underverk, så finns det inga underverk som man kan tro på, kort sagt.
Det är en David Hume, en engelsk filosof, som säger att ens tro, den måste hänga samman också med erfarenheter. Och om man inte har erfarenheter, så kan man heller inte ha någon tro.
Han säger också att underverk strider mot naturlagarna, för de naturlagarna baseras på beprövad erfarenhet.
Han säger att naturlagarna är ju baserade på det man har, kan avpröva.
Men ett problem med det är att många människor idag, faktiskt de flesta människor, deras erfarenhet säger de att det övernaturliga finns plats för, och underverk har hänt i deras egna liv. Det är väldigt många som säger, särskilt i andra delar av världen.
Men många, särskilt i andra världsdelar, de tror på, många människor tror på att det är något övernaturligt.
Det är inte fake med andra ord, utan det är verkligt. Sen tänker David Hume här att människor är lättlurade, och underverk omtalas mest därför där utbildning eller civilisation inte finns, tycker David Hume. Det är bara lägre stående människor.
Det är lägre stående människor, lägre utbildning. Det är dem där kan tro på mirakler.
Och det är ju ganska orättvist att säga det, för att många av naturvetarna i västerlandet, och väldigt många i västerlandet överhuvudtaget, Søren Kierkegaard i Danmark som jag gillar, de var ju inte dumma på något sätt. Det är de största, kraftfullaste hjärnorna vi har. Och sa inte Einstein en gång, God doesn't play dice. Tärning kastar tärning.
Selv Einstein, han sagde, at Gud han spiller i tærning, og Kierkegaard, han var nok ikke nogen dummer i hand, og ham tror vi, og han troede på Gud.
Og det finns många, Augustinus, og det finns hur många som helst. Men det var David Hume, han har varit viktig. Sen har vi i antiken, om vi nu går långt tillbaka i historien här, samtidigt som kristendomen och lite före, innan kristendomen uppstår, så har vi Cicero. Han är en sån här kritiker. Och han tror att ingenting kan hända utan en orsak. Inget händer som inte kan hända. Och när det som kunde hända har hänt, så kan det inte tolkas som ett underverk. Alltså finns det inga underverk. Det finns inga mirakler. Han har en enkel logik. Men det här är enda rösten som vi hittar i antiken på sån här väldigt kritisk hållning i förhållande till underverk. Och det här har blivit sen, det synsättet som Cicero har blivit det dominerande i vissa delar av västerlandet sen.
Om man kikar i antiken, alltså många tidigt, före Kristi födsel, så kan man finna ett exempel på en där förnektade under Cicero. Men det är han man citerar idag.
Ja, jag ska vara lite försiktig. Nu har jag, litar jag på en expert som har sagt detta. Så att det finns kanske, det är ett tydligt exempel på det här, men jag tror inte att det finns egentligen andra sådana exempel. Det är viktigt med perspektiv när man kommer till sakerna. Richard Dawkins, Hawking och Elon Musk, de har sitt perspektiv när de tittar på sakerna. Kierkegaard och andra, de har sitt perspektiv. De tror att det finns en gud bakom saker och ting. Och här har vi då den berömda ankaren. Man kan antingen se det som en hare eller som en anka. Det är antingen näbb eller öron. Vi har en konstnär bland oss här som kan hjälpa till och se vad som händer uppe i hjärnkontoret när man ser saker ena stunden på ena sättet och andra stunden på andra sättet. Precis som Richard Dawkins gjorde. När han växte upp och såg han den fina haren, och sen när han blev lite äldre, då var det bara anknäbb.
Det avhänger av synen, det kan också, det kan tolkas på två måder, enten en hand med näbbet därover eller en hare, och det är så öronen.
Det finns en filosof som heter Hans-Georg Gadamer, och han säger att det är viktigt att vi ser till att våra fördomar, vi ska vara kritiska mot våra egna fördomar, vår egen förförståelse, så att vi gör oss av med de dåliga fördomarna. Och jag tror att säga att det inte finns någon gud, att det inte kan finnas något övernaturligt, allt är immanent, allt är fyrkantigt och svenskt, höll jag på att säga. Men det syns jag. Då har man en förförståelse, en fördom där Gud inte finns med. Gadamer, han säger, gör er av med dåliga fördomar. Och man kan ha olika uppfattning om vad som är en dålig fördom.
Jag tror att Richard Dawkins har en dålig förförståelse av saker och ting. Så det, man kommer ner på en grundläggande nivå där man faktiskt diskuterar grundläggande livssyn och åskådningsfrågor som blir liksom, har man en, kanske det är lika basalt som att relaterar jag till en högre, till en mastermind, en högre makt i tillvaron precis hela tiden. Det är ungefär som att säga jag relaterar till mina, till de som står mig nära, till mina föräldrar hela tiden. Men man kan ju också slita sig loss från det och så är man en autonom människa i ett meningslöst universum. Och man är en liten ljusstrimma några korta år. Allt är slump. Ingen mening i mitt liv egentligen, annat än vad jag själv bara skapar för tillfället. Och sen är det slut. Ingenting, ingen mening egentligen. Man kan försöka skapa lite meningsfull filosofi under tiden, men annars är det mörkt. Den kristna livssynen tänker att allting är meningsfullt och har mening. Det onda borde inte finnas där naturligtvis, men allt kommer i en annan belysning så fort man blir troende. Vilka judar eller kristen är det?
Vi ska pröva, det är viktigt att man vurderar de fördomar man har och kommer av med de dåliga, men man får undersöka. Og han siger, at der er to måder at se på sig selv på. Som menneske kan man se sig som afhængig af sine forældre og se ens liv ud fra det. Og på samme måde afhængigheden af Gud. Eller man kan løsrive sig fuldstændig fra det og bare være en lille bitte lysstribe i et meningsløst univers, hvor at, der ikke er nogen årsag til noget. Og hvor man så måske kan få en lille tanke om, at Gud, at der er mening med livet. Men det är bara ens egen lille uppfinnelse.
Och som vi kan förvänta så har pastor Jensen redan pratat om det här i sin predikan idag. Herren och att vi inte är våra egna herrar.
Ja, predikans tema idag det var att vi kan vara våra egna herrar, men vi är det ju inte. Det är ju Jesus där herre.
Det var förmodligen ett av temana. Här har vi ett exempel helt plötsligt. Nu öppnar vi upp mot det övernaturliga lite och jag vet inte hur länge vi ska hålla på. Så vi kan titta lite på det kanske.
Ja, ska vi. Så fotbollen börjar klockan 5. Vi har 17 minuter till klockan 5.
Så vi håller på.
Ja, 10 minuter.
10 minuter. Här har vi då Craig Keener. Han har skrivit en bok om miracles. Två band, 2009 tror jag det var, eller 11. Och han är gift med en afrikanska från Kongo och hennes syster blev uppväckt från de döda när hon var yngre. Och då har han skrivit en bok, han har intervjuat massor av människor världen över som har varit med om underverk. Vissa har sett ben växa ut igen i en bönegrupp kanske. De har bett för den personen och så har han sett framför ögonen att benet har blivit en decimeter längre. En av mina vänner som är väldigt kritiskt orienterad i Göteborg på församlingsfakulteten har varit med om det här till exempel som hon berättat för mig. Och då vet jag inte, ska jag tro på det eller ska jag inte? Men jag är öppen för det då. Men här har han varit med om och gjort en undersökning. Så han har undersökt med mamman som var med här. Hans fru heter Therese tror jag, och mamman här, de har undersökt med mamman i Kongo vad som hände, och sen är det ytterligare ett vittne med, en man som var med när det här hände, och barnet andades, den här, hennes syster då, Therese syster andades inte på 3 timmar. Hon var i och för sig bara 2 år gammal så man vet inte vad som har hänt, men han berättar detta som ett av sina av hundratals exempel på underverk som händer idag. Så de pratar om att det här barnet uppväcktes igen efter att ha varit dött i 3 timmar. Andra exempel som händer bland oss idag, det är ju röntgenplåta som ena dagen i England eller i Sverige säger att den här personen har en dödlig cancer och kan inte leva längre än 1 vecka, några dagar, 3 månader. Så kommer de tillbaka 2 veckor senare och så tittar de på röntgenplåtarna. Ingenting är där och läkarna vet inte vad de ska säga. Det finns många exempel på sånt. Och det kan man ju också tro att det bara händer. Men det finns väldigt mycket sånt här som indikerar att det kan finnas någonting mer än det rent vad vi förväntar oss, immanenta.
Det är en författare som har skrivit en bok om mirakler. Och han är gift med en kvinna som viss syster. Hon blev avlagt från de döda, fick liv tillbaka. Och han beskriver många, många exempel. Och det är många vetenskaper om att mirakler finns.
Nu är det så att Keener, han hävdar att vi har ett paradigmskifte här just nu som händer. Vi håller oss inte till David Hume längre som sa att mirakler aldrig händer i princip, eller Cicero, utan när man undersöker bland människor världen över så ser man att de flesta människor de är öppna för och känner till exempel på sånt som är mer oförklarligt och så.
Och han menar att vi är i vår tid in i ett skifte, där man skifter från inte att tro på mirakler som tidigare, men att nu tror vi igen på det. Det är riktigt många människor som talar om.
Han menar också att teologer inte minst ska ha det som en möjlighet att det kan finnas mirakler, underverk som förklarar saker och ting. Till exempel när vi läser evangelieberättelserna. Jesus gör under på under på under. Så vi måste inte förklara det som man gjorde i 1800-talets Tyskland med en professor som jag brukar citera, och det är säkert andra som har gjort. När Jesus gick på vattnet så gick han bara ut med stranden och det var lite dimmigt. Och de dumma lärjungarna tyckte det såg ut som att Jesus gick på vattnet. Det tycker jag är en lite banal beskrivning av evangelieberättelsen.
Alltså, man har i liberalteologin i 1800-talet har man sagt att när Jesus gick på vattnet, då var det bara det simpelthen att det var fejl. Han gick bara i strandkanten, och så troede de han gick på vattnet. Men det är ju en banal, dårlig måde att klare det på.
Vi ska säga lite grann om, det finns olika kategorier underverk som vi känner till, och vi ser inte vilka de är, det behöver vi inte göra nu för vi har inte så lång tid. Men jag ska säga lite grann om, en allmän beskrivning av underverk är att det som är extraordinärt och som orsakats av en gud. Det som är extraordinärt och orsakats av en gud, det kan vara ett mirakel, ett underverk. Vi ska bara titta lite grann på uppståndelsen. Jag har också bara listat här, vi ser ingenting om det, men jag, på powerpointen här så har jag listat olika typer av underverk i evangelierna. Det är ungefär 35 stycken allt som allt, och 15 av dem är sammanfattningar. Och i Markus evangeliet som ni vet så är det underverk på underverk på underverk. Så det är väldigt kraftfullt att läsa Markus, tycker jag, ur det perspektivet.
Över 30 under och 15 sammanfattningar. Det är under på under på under i evangelien.
Och Paulus naturligtvis som blir kristen, han är också med om att den uppståndne Herren möter honom som var så fientligt inställd till kristen tro. Och det är ju naturligtvis också en typ av underverk, de här mötena så många människor har med den uppståndne Herren efter uppståndelsen.
Det var många som ju hade ett möte med den uppståndne efter uppståndelsen.
Om ni frågar mig och kanske någon annan om varför ni tror på kristendomen, varför är ni inte muhammedaner, varför är ni inte muslimer, då brukar jag tänka så här, och anledningen till att jag inte ens prövar islam riktigt, det är att jag vill ha mer än ett vittnesbörd. Men när vi tittar på den tidiga kyrkan så har vi många vittnen, en uppsjö av vittnen som Hebreerbrevet säger. Du har olika apostlar, du har Paulus som är oberoende av de apostlarna, du har hundratals människor som såg den uppståndne Herren. Vid ett och samma tillfälle var det över 500 eller 500 bröder vid en och samma gång, på en och samma gång. Så det kanske är 500-600 som har sett den uppståndne Herren, olika människor, och det har skett i olika tidpunkter. Paulus är kanske ett par år efter de andra. Så det är oberoende vittnesbörd, många vittnesbörd om detta, vilket gör det mer trovärdigt. Det är så många olika vittnesbörd. Och även författarna till Nya Testamentet, det är många, många röster och krafter som går in i det. Det är en stor process att publicera allt det där. Det är inte bara en Mohammed som har skrivit det där. Och det är många som säger, som Paulus till exempel, hans motto är: det jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på. Han är en ortodox, hängiven jude. Han säger, han tar Gud som garant på att det han skriver är sant. Galaterbrevet 1:20 och andra ställen.
Ja, det är inte som med islam, var att det var en som säger det, nämligen Muhammed. Men det är ju många, många vittnesbörd. Paulus, och det var 500 på en gång, och de gik i døden for det, Peter og Johannes, og det står så mangfoldigt, og det skete også på forskellige tidspunkter. Nogle så man lige efter opstandelsen, Paulus mødte ham senere, nogle år senere, og de vidnesbyrd, de taler i samme retning. Det er så stærkt.
Man kunde inte hitta på saker bara.
Det fanns så många som kunde kontrollera. Det fanns kanske 50-60 tusen som hade sett Jesus under sin jordiska verksamhet. Massor av människor, släktingar till den och den och den och den. Man kunde inte hitta på saker. Och för Paulus var det viktigt att ha förtroende när han skriver sina brev till församlingarna. Så att han kunde heller inte bara hitta på att det var 500 som hade sett den uppståndne Jesus vid ett tillfälle. Han hade sin egen trovärdighet som hade satts på spel där. Och det finns inte utrymme för det. Det är många, många hundratals vittnen och säger samma saker. De har erfarit den uppståndne Herren. Vi har ett mångfaldigt vittnesbörd.
Det var måske 60.000 människor som hade mött Jesus under hans liv på jorden. Og når Paulus han skriver, at 500 har på en gang set Jesus som den opstandne, så må han jo også stå til regnskab for det, og det er ikke bare noget, han kan finde på. Hans troværdighed stod på spil, så det var det er så stærkt, det vidnesbyrd, vi har i nyhedsforbindelsen.
Om vi väljer ut bara ett, vi kan ta två bra exempel, väldigt starka vittnesbörd. Dels om uppståndelseberättarna så är det minst sex olika kvinnor som har olika skildringar och erfarenheter av den uppståndne Herren. Och de blandas lite grann i evangelierna. Så det är liksom råmaterial där av vittnesbörd som kommer i evangelierna. Och därför kanske vi inte riktigt alltid får ihop de berättelserna. Men det är verkliga ögonvittnen och ögonvittnesskildringar som ligger bakom det här rå presentationen i evangelierna. Det är ett väldigt starkt testimonium, tycker jag.
Det var ett starkt vittnesbörd att vi tar kvinnorna som såg Jesus som den uppståndne, och de berättar det på hver deras måde. Det är råmaterialet som är så starkt ett vittnesbörd om att Jesus verkligen är uppstånden.
Det är ingenting man har hittat på långt efteråt eller efteråt, för då hade man harmoniserat det hela bättre. Dessutom hade man aldrig haft kvinnor som vittnen, för de gällde inte som vittnen i en juridisk kontext under den tiden.
Och hade man fått på det senare så hade det varit sån mer tillpassat och harmoniserat. Och man vill heller inte ha valt kvinnor som vittnen, för de kvinnor blev inte anerkänt i en rättssag när de skulle bevisa något.
Och man hade aldrig betonat uppståndelse, för det var ingen som trodde på uppståndelse. Så om de ville hitta på en ny religion så skulle man aldrig ha nämnt uppstånd, kroppslig uppståndelse. Det var helt befängt. Och de skrattar åt Paulus när han pratar om det. Så det är ytterligare exempel på en form av trovärdighet, autenticitet.
Det är också en trovärdighet i sig själv att det handlar om uppståndelsen. För netop uppståndelsen är något man lå av. Det kunde inte skapa någon ny religion. Men det var ju huvudsaken i den kristna tro.
Sen kan man säga väldigt mycket om enskilda exempel av externa källor, vittnesbörd. Josefus, den judiska historieskrivaren, han skriver om Jesu bror, Jakob, James. Han blev avrättad, han blev stenad 62 i Jerusalem. Här har vi alltså Jesu kötslige bror. Och han hade varit ledare för Jerusalems församlingen då i ungefär 30 år. Han var den första och största kristne ledaren där tillsammans med Petrus. Och vi har en extern källa, Josefus, som skriver från Rom i slutet på 100-talet om hur Jakob blev avrättad. Han hade gått från att vara icke-bekännare till sin bror Jesus. Han trodde inte att hans bror var Guds son. Och det kan man ju tycka är lite befängt. Men han kom, precis som Paulus, och gjorde en helomvändning. Och här har vi alltså externa vittnesbörd till detta. Han som var ledaren för Jerusalemförsamlingen trodde att hans bror var Guds son. Och han blev avrättad. Det kanske räcker med det enda vittnesbördet från Josefus. Det är bara en rad eller ett par rader i Josefus. Tänk själv, han visste ju allting om Jesus. Vi vet att han var bror. Han kunde hela familjen, han kunde allting. Hela biografin och alla runt omkring honom. Hela den kristna rörelsen cirkulerar kring Jerusalem. Kollekter ska till Jerusalem. Människor går fram och tillbaka mellan Jerusalem och diasporan. Det enda vittnesbördet räcker kanske för det historiska för flera av oss. Ett oerhört starkt historiskt vittnesbörd. En enda rad i Josefus.
Ja, det är ett mycket starkt vittnesbörd att man hos historieskrivaren Josefus som skrev på slutet här.
Jag tror det är judiska historien, Antiquities of the Jews.
Ja. Och det var ungefär
62.
Ja, var det han skrev det?
Ja, nej, han skrev det på 90-talet.
Ja, på 90-talet. Ja. Han skrev det i slutningen av det första århundradet. Och han skrev att Jakob, Jesu bror, han trodde på at Jesus var Guds søn.
Han trodde på hele den kristne sanningen, at han var gudomlig.
Det gjorde Jakob. Og Jakob, han kendte jo Jesus som barn også. Han kendte hele historien om det, og han troede først ikke på at Jesus var Guds søn, men så fik han troen på Jesus som Guds søn. Bare det ene vidnesbyrd, det er så stærkt. Det er at en bror tror om en anden, at han er Guds søn. Det skulle næsten være nok.
Kan jeg sige två saker? Jeg vil slutte med et citat som du tyckte at jeg skulle ha med av Kierkegaard. Men jeg skal sige en sak først som du også ville at jeg skulle ta med. Og sen kanskje vi avrundar då. Det ena er et annat paradigmskifte som händer inom Nya Testamentet. Det er at betraktandet av Jesus som Guds son eller som gudomlig, det hände väldigt tidigt. Så Jesus, man tillbad Jesus väldigt tidigt. Och tidigare så har bibelforskare trott att det var en utveckling kanske under decennier och ända fram till Nicea på 300-talet så utvecklades kristologin, synen på Jesus som Messias och Guds son och Herre och Gud själv. Det var liksom en utveckling över 300 år. Det som har hänt nu, det är en revolution inom nytestamentlig forskning. Och det är kanske flera av er som har stött på det redan. Det gissar jag att ni har gjort. Det finns forskare som Martin Hengel, Richard Bauckham, Larry Hurtado och andra som har skrivit jättefina böcker om det här. Hur Jesus tillbedjan, hur man bad till Jesus och betraktade honom som jämställd med Gud. Och redan Paulus har ju detta. Jesus tas ju in i trosbekännelsen. Schema, där i första Korintherbrevet kapitel 8. Så nu även mycket mer liberalt sinnade forskare, de får jobba med en sån smal tidsperiod här, då den fulla kristologin händer inom en femårsperiod. Och man skulle till och med säga att det är förmodligen ännu tidigare, för den uppståndne herren som Paulus möter på Damaskusvägen, och det är mellan 32 och kanske 34, eller mellan 31 och 34, det är precis den här samma herre som vi tror på. Det är en övernaturlig herre, det är, han likställer Guds son, herren där med Gud, och han gör det direkt i sina brev naturligtvis som han skriver 20 år senare, men det Paulus var med om 20 år tidigare innan han skrev sina brev, det präglas redan av en fullödig kristologi. Det är helt fantastiskt. Man ber ju Maranatha, vår Herre kom. Man säger den som i sitt hjärta tror att Jesus är Herre, och den som med sin mun bekänner att Jesus är Herre och i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, han ska bli frälst. Där har man ju ett ord direkt från Gamla Testamentet till exempel, som är skrivet för att uppfylla vad Gud fadern gör, men det är tillämpat på Jesus. Mycket, mycket sånt har vi i Nya Testamentet, vilket gör att man får en väldigt, väldigt smal tidsperiod då man får diskutera uppkomsten av en hög kristologi bara på några veckor och månader och kanske högst 5 år innan. Och när Paulus börjar skriva, när de nytestamentliga författarna börjar skriva sina skrifter, då är kristologin redan utvecklad, så det är ingen diskussion om kristologin en gång. Den tas helt för givet. En av forskarna som tidigare har trott på den här längre utvecklingen i kristologin, James Dunn. Jag hörde honom för 5 år sedan säga i ett föredrag att nej, men jag tror att allting hände på 6 månader. Och då är han en av de mer moderata. Han är inte riktigt så konservativ som vissa andra. Vissa andra säger här att the first Christology was already the highest Christology. Det säger Caird till exempel, och Richard Bauckham och Simon Gadicol och andra. Så det här är en revolution som äger rum där, vilket gör att man omedelbart får den typen av förkunnelse som vi står här i kyrkan och omfattar. Den fanns omedelbart i den tidiga församlingen. Och det är det vi behöver. Om vi ska försvara kristen tro så vill vi gärna kunna säga det, och det kan vi säga.
Det sista här är att det har skett ett skift i forskning. Forskningen den sagde for år tilbage, at forståelsen af Jesus som Guds søn, som Kristus, det var noget, der kom i løbet af urkirken og oldkirken, og først hen i 300-tallet, så fandt man frem til, at sådan måtte det være med Jesus. Men i dag, der er også videnskabelig forskning, som ikke er præget af tro, den siger nej, det er sket meget, meget tidligt. Og vi kan læse ud af Paulus' brev tydeligt, at Jesus han er virkelig herren, og ham Paulus Paulus mødte på vej til Damaskus, og som bekendes i apostlenes gerninger i Paulus' breve, det er den samme herre, som vi forkynder om her i kirken hver søndag. Det er ikke noget, der er sket efterhånden i menigheden. Det står i skriften selv bevidnet.
Då ska jag bara, jag ska avsluta med ett lite subjektivt.
Ja, så.
Var det ett citat som vi bara skulle ha här från Kierkegaard? Du kanske vill läsa det?
Ja. Som det sista översätter jag ett litet citat från Kierkegaard. Som kristen präst. En kristen präst, hvis han talar rätt, ska simpelthen säga: vi har Kristi ord, at der findes et evigt liv, og med det er sagen afgjort. Her er en sag, som man ikke behøver at nå frem til gennem sin hjernetænkning og spekulation, men det afhænger ikke af vores kapacitet, men det afhænger af Kristus alene og af hans guddommelige autoritet. På den anden side, lad os så tage en, som ønsker at, at undersøge dette med sin hjerne, spørgsmålet om udødelighed. Det er lidt svært. Will he not be justified in denying that the direct statement is a profound answer to the question.
Den som Platon till exempel, han är väldigt klok och intelligent. Är det inte riktigt att säga att Platon, han kan vara mer raffinerad, så han behöver inte bara ha påståenden, han kan reflektera intelligent kring uppståndelsen, det är inte det mer relevant?
Ja, alltså Plato, han kan reflektera, säger Kierkegaard, og han kan nå til fin tænkning, men stakkels Kierkegaard, han har bare ingen autoritet.
Stakkels Platon.
Ja. Han har ingen autoritet.
Ja, men han skriver. Ja, Kierkegaard säger om det sig själv också.
Tack så mycket.